En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Syrien har ju också blivit drabbade i den här första Operation Focus. De har också blivit av med ett stort antal, cirka 2/3 av sitt flygvapen. De blir ju inlurade lite grann i den här konflikten. Bland annat för att Nasser säger att de fullkomligt håller på att förgöra den israeliska styrkan, vilket inte alls stämmer.
Nej, och där blir, ganska brutalt lurade, får man uttrycka det på det sättet.
Ja.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123 610 76 68. Märk betalningen med MH-podden.
Välkommen till Militärhistoria-podden. Det här är Martin Hårdstedt.
Och det här är Peter Bennesved i vanlig ordning.
Ja, sexdagarskriget 1967 mellan Israel och ett stort antal arabstater, kan man säga då, främst tre, brukar ju ibland kallas ett av världshistoriens kortaste krig. Stämmer det?
Alltså, jag har faktiskt läst att någonstans att man till en början kallades för fyrdagarskriget till och med. Att det var ännu kortare än 6 dagar. Men sen så i generellt så tycker jag nog att det verkar inte alls stämma. Jag undrar om inte den här idén om 6 dagar är en bit av liksom lite mytbildning kring det här. Att man vill framhäva hur extremt effektivt Israel var i att bekämpa de här olika... Ja. Eller sitt anfallskrig får man väl kalla det. Men för det känns som att det här är ju en del. Det är ju 6 dagar av stridshandlingar. Men i praktiken är det ju en del av ett mycket längre krig som har pågått. Ja, om man inte vill dra sträcket 1949 eller tidigare än det, så finns det ju 1000 år till bakåt tiden. Ja. Om inte 2000 år.
Nej, men jag håller ju med dig om att det här är en konflikt som naturligtvis är en del av en mycket, mycket längre konflikt. Men det är ju också faktiskt så att det fanns ju provokationer, militära provokationer före krigsutbrottet och även sen efter det formella krigsslutet. Så jag håller med om att det kan finnas en tendens då att man vill liksom kalla det här för sexdagarskriget, just för att visa hur snabbt och effektivt man besegrade sina motståndare ut i israeliskt perspektiv. En annan sak man brukar ju prata mycket om, det är att det var ju David mot Goliat. Och det kan man ju fundera lite kring här. Det visar väl sig så småningom här då att David i det här fallet, alltså underhuggaren Israel, var ju formidabelt militärt överlägset.
Så. Ja, precis. Det var de som var Goliat kanske,
ja,
om man ska.
Men det kan man ju vända och vrida på. Och då skulle jag också vilja säga till lyssnarna här att när vi nu poddar om de här konflikterna i Mellanöstern, vi har ju gjort Yom Kippur-kriget eller 73 oktoberkriget redan. Vi hade tänkt att beta av de här konflikterna, och det beror ju på att det pågår tyvärr igen nu en våldsam konflikt. Mm. Framförallt i Gaza, på Gazaremsan nu mellan Israel och Hamas. Och då ska vi komma ihåg att det här är känsliga frågor, och det är väldigt lätt att det finns många olika uppfattningar. Vi ska göra vårt bästa för att vi ska balansera det här så väl som möjligt. Men det kan hända att vi faktiskt också ändå, trots att vi är vetenskapsmän, Peter, att ni kan uppfatta att vi tar ställning. Men så får det vara då. 5 juni till 10 juni kanske vi skulle ta och säga direkt. Men förhistorien, Peter, hur långt ska man gå tillbaka? Du var ju lite inne på här, 1000 år började du prata om, men...
Ja, men precis. När vi har liksom diskuterat planeringen för det här, så har vi varit så här, ja, men hur långt tillbaka i tiden ska man gå då? Men jag tycker väl att en lämplig indelning för i det här fallet är också för att lämna utrymme för oss själva och ta Suezkrisen någon gång. Det att vi kanske kan sluta vi börjar vid Suezkrisen, rättare sagt. Men konflikten är ju som sagt, den pågår ju långt tidigare än det, och det handlar ju om hur stort Israel ska vara och konflikten kring detta, och att de liksom har på olika vis måste hantera det palestinska folket som också funnits där i området Hur som helst, jag tycker att det är någonting som är intressant här då, det är ju det som sker precis efter det att Suezkrisen har avslutats. För då är det faktiskt så att FN går in och gör en av sina absolut första liksom, försök till fredsbevarande insatser. Och detta blir lite grann upprinnelsen till sexdagarskriget på ett intressant sätt. Och då efter Suezkrisen så har ju Israel lyckats ta sig fram hela vägen till Suezkanalen egentligen. Men i det här vapenstilleståndet så beslutar man att de ska dra sig tillbaka. Men för att det här ska ske på ett fredligt sätt och för att Egypten då inte ska dra fördel av den här tillbakadragandet så har man bestämt att en FN-styrka då ska positionera sig i det här området och följa upp den här tillbakadragandet på olika vis. Och det är faktiskt Dag Hammarskjöld som är drivande i det här, som nu är generalsekreterare i FN. Det kommer han inte vara så där jättelänge till, för han kommer ju förolyckas och antagligen mördas. Men det är han som driver, och Sverige är faktiskt med också och skickar dit en fredsbevarande styrka. Så det är rätt intressant. Den här FN-styrkan då, som kommer kallat UNEF, den är ungefär 6 000 man stor, kommer följa den israeliska tillbakadragandet hela vägen upp till Gaza faktiskt. Och de har sitt huvudkvarter i Gaza City. Och det är också där den svenska styrkan kommer finnas. Sen får de uppdraget att bevaka hela gränsområdet här, hela vägen ner till Aqaba-bukten.
Just det, hela gränsen mot Sinai egentligen, Israels gräns mot Sinai.
Ja, precis, längs med Sinai hela vägen ner från liksom Gaza, hela vägen ner till Aqaba-bukten. Så det är ett ganska stort område. Men det finns ett intressant område här då som är särskilt viktigt. Och det är Sharm el-Sheikh som ligger precis vid Tiransundet. För Tiransundet är en väldigt smal vattenpassage som ger möjlighet att ta sig hela vägen upp till Israels enda hamn på den här sidan.
Och ut i faktiskt Indiska oceanen i andra änden då slutligen.
Exakt. Ja. Så det här är ju ett väldigt central, viktig punkt. Och det var ju något som man snabbt på den israeliska sidan tog under Suezkrisen och tog kontroll över. Och man vill inte lämna ifrån sig den. Men FN-styrkan kommer att ta över denna punkt efter att Israel drar sig tillbaka. Det vill säga att det inte är Egypten som är där, utan det är en FN-styrka som befinner sig här. Och det här är rätt spännande då, för samtidigt den här insatsen på FNs sida var ju inte en regelrätt intervention, utan den var faktiskt bara invitation, att man var tvungen att ha tillstånd från de båda parterna att få vara där. Så det betyder också att man kunde dra tillbaka det här stödet när som helst. Egypten kunde helt enkelt beordra ut FN-styrkan när de hade lust med det. Och det är ju det här spelet nu som sätter igång, eftersom Tiransundet tillgång till den här hamnen längst upp i Aqaba-bukten och den här passagen i Tiransundet är helt avgörande för Israels sida. Och nu i maj 1967, ja, vill du säga någonting?
Nej, men jag skulle bara säga att just premiärministern då, Eskol, han säger ju att det här är ett casus bellum, som man säger, att är det så att Egypten påverkar Israels möjlighet att bedriva handel i det här sundet ut i Indiska oceanen som du är inne på, då definierar man det ju israelisk synvinkel då, eller perspektiv, som faktiskt ett skäl till att man skulle vara beredd att gå i krig. Så det är viktigt att komma ihåg det då. Så det är inte exakt bara någon liten detalj här.
Nej, precis. Och det är ju intressant. Men tiden innan här, i början av maj, så då beslutar man på egyptisk sida att man ska omgruppera en pansardivision. Så 14 maj skickar man ner från Kairo under stort pompa och ståt en styrka ner i Sinai-området där. Men på Israels sida så ser man detta bara som ytterligare en politisk styrkedemonstration. Och det är också så att den här pansarstyrkan egentligen har inget uppdrag, utan de bara vill bli beordrade och skickas iväg. Men de vet inte själva vad de ska göra. Men det är då för att ge möjlighet att ta den här Sharm el-Sheikh och den här viktiga positionen ifall läge ges. Och mycket riktigt, den röda linjen går man ju över den 22 maj när Nasser, presidenten i Egypten, bestämmer att man ska stänga Tiransundet. Och det här blir ju liksom starten då till en rulla stenen igång till det som kommer bli så ett anfallskrig egentligen från Israels sida. Men det är ju i bakgrunden här finns en lång förhistoria och en lång period med väldigt massa olika typer av konflikter, och här kanske är en av de absolut viktigaste.
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer.
Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Men det pågår ju också andra saker, ja. Martin, som jag inte så bra koll på.
Nej, men jag tycker att man ska klart för sig att det är liksom, som du säger, ett antal. Det finns provokationer som pågår. Det har pågått en militär uppbyggnad på båda sidor, ska man väl tillägga. Sovjetunionen är ju djupt engagerad i att förse, inte minst Egypten, med stridsvagnar och ett starkt flygvapen. Det här ser man ju med stor oro på från israelisk sida. Man har ganska goda underrättelser från israelisk sida faktiskt. Man har ganska bra koll, om man uttrycker sig så, på den här uppladdningen från egyptisk sida. Det är också så att Sovjet bedriver ett tvivelaktigt spel här, där man faktiskt skickar ut någon form av desinformation. Och att man gärna vill ha en konflikt här, därför att man tror ju att arabstaterna ska köra över Israel. Det är det enda sättet att tolka det på. Och därför kan man säga att man ger underrättelse information som är felaktig, men som spär på Israels misstänksamhet och också så småningom påverkar i någon mån nog beslutet från Israels sida, som du mycket riktigt säger här, fatta beslutet om att faktiskt angripa. Och då kan det också vara viktigt att komma ihåg här att båda de här makterna då, Sovjet och sen USA, Frankrike då också, som är engagerade i det här området. De säger ju till de här kontrahenterna här nu i den här konflikten att ni får inte börja kriget först. Så det gör ju att går Israel in i kriget och anfaller först, då kan man inte räkna med att man har några allierade. Det kan vara viktigt att säga det på en gång. Men det du nog var ute efter, det är att det finns andra konflikter. En sak som jag tycker är jättespännande, det är att det är vattnet. Det finns en konflikt här mellan de här grannländerna, framförallt Jordanien, Syrien också i viss mån, och Israel. Att Israel använder vatten från Jordanfloden för att bevattna sitt jordbruk. Och att många av de här provokationerna under perioden före 6-dagarskriget handlar ju om att slå mot de här pumpvattenstationer, både med flygräder men också med attacker. Så det är viktigt det här med den här vattenkonflikten. Och den glömmer man ofta bort, för man tror bara att det handlar om religion, ideologi, politik och gammalt historiskt arv. Du nämnde ju Suezkrisen 1956, men man kan ju också säga att den ursprungliga konflikten handlar ju om staten Israels bildande då 1948, det som sen blir det här kriget och det här delningsförslaget från 1947 som FN har, och som Israel då tar mer mark än vad man har fått egentligen i den där delningen. Så där har vi liksom bakgrunden. Och jag tror att det också är viktigt att förstå att sexdagarskriget då får man väl säga häpnadsväckande spektakulära inledning, som vi kommer till alldeles strax, den har ju att göra med att i det israeliska nu staberna, men också från politiskt håll, där sitter man ju nu och kalkulerar med vad har vi för odds här? Hur ska vi klara oss? Om det nu är så att arabstaterna, oavsett om det är så eller inte, för det här kan ju diskuteras. Det finns ju många olika uppfattningar om det här när man tittar på vad forskarna säger egentligen. Var det verkligen så att arabstaterna var inne på att genomföra ett anfall? En del säger att det är så, en del säger att det inte är så. Oavsett, så spelar det ju ingen roll. Det är ju Israels ledare uppfattar att det är så. Och då bestämmer man sig så småningom då för att genomföra ett överraskande anfall. Och just som du säger, de här, om man uttrycker sig nu då, stackars FN-trupperna, de befinner sig ju nu mitt emellan då, mitt i det som nu då kommer att bli ett får man säga, blixtkrig faktiskt från Israels sida. Eller hur?
Absolut. Det finns ju en intressant där, om vi bara spinner på och fortsätter det du säger, att på Israels sida så är man ju ändå, har man en ganska klar uppfattning om att snart kommer man bli attackerade.
Ja, och det är väl egentligen det viktigaste att konstatera.
Ja. Att de verkligen har den uppfattningen. Samtidigt så har man ju planerat för det här. Så den här Operation Focus, som jag tänkte jag ska berätta om alldeles strax, den är ju väl övad under lång tid. Så det här är ju ingenting som man kommer på över en handvändning eller bara plötsligt, utan det här finns en sån plan om hur man ska liksom sträcka ut Israels gränser för att skapa de här buffertzonerna runt omkring, och Sina är ju nyckeln till detta. Ja.
Och jag skulle också vilja säga
Egypten är ju viktigt också. Okej, säg först då.
Nej, men att nu går man igång här, det är ju härligt. Men det är också så att det finns ju de som uppfattar att Israel också här egentligen inte, de har inte alls egentligen trodde att det kommer något anfall eller någonting, utan de i sin tur, nu är vi ju inne på det med David och Goliat, de visste att de var militärt överlägsna, därför förberedde de sig för anfallet. Så jag vill bara förmedla till lyssnarna, här finns alla möjliga tolkningar, och det viktigaste är väl egentligen för oss att vi kan konstatera vad som verkligen händer så småningom. Alla de här andra sakerna handlar ju mycket om vad man lägger tyngdpunkten på, vilka förklaringar man ger till krigsutbrottet och så vidare.
Exakt, och det har ju också att göra med att de här olika personerna som styr i Israel har inte samma uppfattning. Så att det är beroende på vem som tar över ledarskapet också, har man lite olika tolkningar om hur läget är och vad man behöver göra.
Det finns hökar liksom, och det finns de som är lite mer fredsinriktade och så vidare.
Exakt, och det finns ju även i de andra arabländerna här runt omkring också. Men jag tänker också intressant att säga, varför är Egypten så viktigt här? Ja, dels är ju Sinai, det här området, det är ju nyckel till dels kommunikationer och också skapa en sån här buffertzon mot Israel, men just att Egypten har ju tagit en ganska intressant, och framförallt president Nasser har ju tagit en intressant roll här och försöker bli den arabiska världens stora ledare och försöker bilda en slags federation eller en union. Och de här två stjärnorna som de har i sin flagga den här tiden har att göra med att man har allierat sig med, eller de har ingått en sån här union med Syrien. Men den här, och det var ett misslyckat projekt, men det säger ju även någonting om att de här länderna runt omkring i Israel har ju enat sig, så även Irak är ju med faktiskt i den här försvaret eller reaktionerna mot Israel sen när den här attacken sätter igång. Men i alla fall, vi kör Operation Focus, för det är väl kanske den som är mest känd egentligen från sexdagarskriget, och det är ju i praktiken ett överraskningsanfall mot egyptiska flygbaser. Det är lite olika om hur många det är. Jag läste Jeremy Black, han påstår att det är en känd militärhistoriker och skrivit mycket om luftkrig. Och han påstår att det är 18 olika baser som anfaller. Jag har läst 10, ibland 14, så det är lite skilda. En del säger att Egypten blev av med ungefär 500 flyg. Jag tycker att Jeremy Black, han skriver 286, som är en väldigt specifik siffra. Så att vi köper
den siffran. Jag stödjer den siffran, för den hittar jag i tung litteratur kring sexdagarskrig. Och då ska vi säga egyptiska flygvapnet är ungefär på 450 flygplan, så att, och man satsade mycket på att slå ut bombplan i första hand. Va? Men att man kan väl säga så här helt enkelt, att man gör ju det egyptiska flygvapnet egentligen oförmöget att ge sin armé luftunderstöd.
Precis. Och nu är det så att det egyptiska flygvapnet är ju inte helt verkningslöst, utan det här är ju försett av den sovjetiska krigsmakten, så de har gott om flygplan, och de har också sådana här SAMs eller surface to air missiler att försvara sig. Problemet är ju bara att de är riktade och österut, och de är inte riktigt verksamma under 500 meter, vilket gör att Israel då planerar den här anfallen genom att helt enkelt anfalla västerifrån och på väldigt låg höjd. Så det man gör, det är väldigt tidigt på morgonen den 5 juni, så flyger man in först med stridsplan för att slå ut, för att bomba själva landningsbanan eller de banorna som behövs. Och sen därefter kommer nästa våg där man helt enkelt stryker över flygplanen som står fint uppradade på väldigt många av de här baserna. De har inget skydd, ingen skalskydd överhuvudtaget, och detta leder till otroliga förluster egentligen, 90 stycken MiG-21 till exempel.
slås ut. Ja. Och det där tycker jag faktiskt, och jag får komma in här, det är så förbluffande att man från egyptisk sida, även om man då inte så att säga räknar på att det ska komma ett sånt här anfall, men att man har inte ens byggt några bunkrar. Man har inte ens byggt några skydd för sina
flygplan. Nej, men jag tror att det har att göra med... De har ju planerat för, eller de inser att det här är en risk på den egyptiska sidan, men då bedömer man att man kommer förlora mellan 15-20% av sina flygstridskrafter. Så det är inte så att det här är okänt för dem egentligen, att det här är en risk. Men det, liksom, slagkraften blir ju nästan 100%.
Ja.
Det är det som är skillnaden här, och de har inte räknat med att de ska komma runt den här bågen. Det israeliska flygvapnet är ju också så pass övade så de hinner göra 4 stycken sortier på en dag. Medan den egyptiska är tränare för ungefär 2. Detta får för övrigt Nasser att tro, eller i alla fall anklaga även USA och England för att vara delaktiga i den här anfallet, för han tycker det verkar så osannolikt. Sen eventuellt var detta bara desinformationstaktik från hans sida. Men i alla fall, man slår ut det egyptiska flygvapnet totalt i princip, och framförallt så slår man ut det som israelerna är mest oroade över. Det är ju det strategiska bombplan TU-16 som man har ett 30-tal av allihopa av dessa. Det är ju förstörda, och plus alla landningsbanor, vilket gör att man kan helt enkelt inte verka överhuvudtaget. Och nyckeln till detta är att man gör de här låga anfallen. Det verkar också som att när man läser vittnesmål från de här anfallen, så verkar det som också att de MIG-planer som väl kommer upp för att försvara de egyptiska flygbaserna, de piloterna där har inte riktigt den träningen de behöver, och ett ganska dåligt jobb helt enkelt. Det är väl upp till någon annan att bedöma hur det ligger till med den saken, men man får intrycket i alla fall när israeliska piloter berättar om det här, att det här gick, att de skulle kunna ha mött större motstånd, men de gör inte det av olika skäl som de själva inte riktigt förstod, och de skyller på dålig träning.
Mm. Men jag tycker att det är så fascinerande när du just säger att man tar stor båge ut över Medelhavet, framförallt de här första tunga avgörande attackerna, och så kommer man liksom in på låg höjd.
Ja.
Och så bara slår man ut.
Med hjälp av dimma också från Nilendeltat här. Så, och så det är väldigt många olika baser. Det måste vara ganska inte så många plan på varje egentligen. För om vi tittar lite på vad de har för någonting, så är det ju så att det israeliska flygvapnet är huvudsakligen försätts med franska flygplan. Det är sådana Dassault, framförallt Mirage och Ouragan. Jag vet inte, alltså jag har ingen aning hur det uttalas. Jag ber om ursäkt på en gång.
Vi brukar ju åka dit på det faktiskt. Men ni får väl höra av er lyssnarna om ni blir irriterade på Peters dåliga uttal här nu då.
Ni får liksom swisha en peng för en franska kurs kanske, eller något sånt, språkkurs i militär parlör. Jag vet inte. Men i alla fall, det är franska flygplan man har, och det är inte så där jättemånga. Israel har ungefär ett 70-tal Mirage, 24 stycken Super Mirage, ungefär 75 stycken Ouragan som är, eller Ouragans, jag vet inte hur det uttalas, och 58 Mystère som är en slags bombplan. Så det är inte jättestora mängder här med, och sen finns det ju ytterligare andra flygplan som man, men det är ju det här som är den huvudsakliga styrkan. Så om man då ska slå mot 18 baser, kan man tänka sig att det kanske är inte så där jättemånga på varje egentligen som anfaller. Så det är ganska, och det är ju intressant om man då jämför med andra världskriget och den tiden vi just kommer ifrån, som inte ligger så långt bort, bara 20 år tidigare, så har vi minnen av liksom stora bombeskador med hundratals flygplan som bombar in. Här är väldigt liksom taktisk spjutspets egentligen på de här flygbaserna, och som också skiljer sig ganska mycket från hur det ser ut i Vietnam under den här tiden, som pågår samtidigt, så där vi har en helt annan typ av luftmiljö och effekt.
Men man kan väl kommentera och säga att just det där att man också ju använder liksom den tidens senaste när det gäller bombkapacitet. Att man har bomber som ju är oerhört effektiva och slår hål då på de här landningsbanorna. Och där man ju systematiskt lägger en bomb i mitten, i början och på slutet, och så har man slagit ut flygplatsen. Ja. Det är viktigt att komma ihåg att det var inte bara flygplanen som var viktiga, utan det var ju att slå ut de här flygfältet. För det hade ju liksom en längre verkan, om man uttrycker sig så, att de inte kunde få upp sina plan sen i Egypten.
Det är en jätteintressant reflektion, för jag tycker också att det här är liksom en brytpunkt i flygvapenutvecklingen. På ena sidan, man har väldigt snabba lätt manövrerade flygplan med deltaform, den stilen som vi ser fortfarande idag. Alltså det har gått långt sedan andra världskriget på det viset. Samtidigt så har man ju, alltså bombtekniken utvecklas, men det är inte precisionsvapen än. Det är inte riktigt air-to-air missiles och den typen av, alltså, ska säga, luftstriderna är ju fortfarande dogfights med ganska nära in på varandra med automatvapen och inte den här distansbeskjutningen som är vanlig idag när man skjuter over the horizon. Så att det är liksom ett intressant möte mellan den här väldigt snabba, väl, väl lätt manövrerade flygplan, samtidigt så har man vapenteknik som är lite grann kvar i det gamla. Så en intressant episod.
Nej, att alla dessa målsökande robotar av och mycket hög kvalitet och sofistikerade, det finns ju inte alls vid den här tidpunkten.
Det, nej, det finns ju säger, precis, det finns ju mark, det finns ju markrobotarna, ja, fortfarande. Mm. Mm. Som man kan använda sig av, och både på israelisk sida har man de Hawker-missilerna och sen har man på den egyptiska har man sovjetiska, men det har inte riktigt överförs upp till luften än riktigt, eller inte så etablerat.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men jag tänkte så här, om man skulle försöka vara lite pedagogisk, så kan man, ja, väl säga försök. Så här nu, att nu det här är det initiala, och då kan man väl säga då att Sinai, halvön, är ju den ena krigsskådesplatsen. Här måste nu så att säga det egyptiska då försvaret forceras av framförallt då pansarbrigader, israeliska pansardivisioner, som går via då Gazaremsan, och det är ju där som FN får lämna hals över huvud då. Och sen försöker man då slå sig igenom framförallt och genom längs med kusten. Och slaget så att säga om Sinai, det pågår ju från 5 till 8 juni. Så vi kan ju återkomma till det. Men sen har vi ju en annan del av den här konflikten, och det är ju intagandet av Jerusalem och Västbanken. Och där möter man ju Jordanien. Slaget om Västbanken och Jerusalem, det är ju 5 till 7 juni. Och sen har vi slutklämmen, om man uttrycker sig så. Det är ju beslutet att ta Golanhöjderna, och det är ju sista två dagarna, 9-10 juni. Och mellan alla de här stegen tycker jag att man skulle kunna säga, lite enkelt förklarat, då pågår en väldigt intensiv diskussion i den israeliska ledningen. Där militär och politiska ledare väger för och emot, ska vi gå vidare? Ska vi ta Jerusalem? Vilka reaktioner blir det internationellt? Ska vi ta Västbanken? Vad blir det för internationellt? Och framförallt, ska vi ta Golanhöjderna? Det är ju Syrien är, ärligt talat, ju en lite motvillig deltagare i det här kriget, även om man är insyltade i militäralliansen med Egypten. Så att jag tycker att så skulle man kunna uppfatta den här serien, ja, och hur kriget utvecklas.
Absolut. Syrien har ju också blivit drabbade i den här första Operation Focus. Ja. De har också blivit av med ett stort antal, cirka 2/3 av sitt flygvapen. De blir ju inlurade lite grann i den här konflikten. Bland annat för att Nasser säger att de fullkomligt håller på att förgöra den israeliska styrkan, vilket inte alls stämmer.
Nej, och där blir, de blir ganska brutalt lurade, får man uttrycka det på det sättet. Ja. Sen tycker jag det är spännande att konstatera det, att Israel mönstrar ungefär 260 000 soldater. Det är ju ett väldigt litet land. Men man plockar ju ut en stor del av sin huvudsak manliga befolkning. Men man är ju tvungen att fördela det här. Man har bevakningsstyrka så att säga mot Västbanken. Man har ju också förberedd på Syriens anfall. Och sen har man då det som ju ändå blir då så småningom huvudstyrka mot Egypten. Och här tycker jag det finns en väldigt intressant sak som jag har tagit del av när man läser litteraturen. Nämligen att Rabin som är generalstabschef, man brukar prata om Rabins Schlieffenplan. Och då undrar ju ni lyssnar, vad är det då? Jo, då anspelar man på den här tyska, kan man väl säga, operativa, strategiska, hur man nu ska se på den planen inför första världskriget, nämligen att man ska först förgöra Frankrike för att sen kunna möjliggöra att vända sig och slå Ryssland då. Och man väntar på att Ryssland tar längre tid på sig att mobilisera. Och då är tanken här nu då att, så att säga, han vill att man egentligen ska bara hålla tillbaks Egypten, för han ser inte det som huvudmålet här. Han tänker så att, se till att vinna en snabb seger, smaska till egyptierna så att de håller sig på sig, sen tar vi Golanhöjderna. Det är det han ser, möjligtvis Västbanken. Ja, och det är lite spännande.
Men varför är Golanhöjderna ett problem?
Därför att det är en höjd. Har man Golanhöjderna så har man så oerhört bra utgångsläge i en konflikt. Man ser in över, man kan placera vapensystem där och så vidare. Och vi ska också komma ihåg att ett skäl till att beslutet att Israel gör ett så att säga anfall i förväg, det är ju därför att man har ju så extremt lite strategiskt djup. Det är ju bara några få mil så att säga mellan Jordan och Medel. Det betyder att man inser ju här nu ganska snart att det skulle vara väldigt betydelsefullt för vår nationella överlevnad om vi kan utöka vårt territorium. Och det är ju de här, vi tar Sinai, då har vi buffert. Vi tar Västbanken, då har vi buffert. Vi tar Golanhöjderna som är strategiskt betydelsefullt. Och det lyckas man ju faktiskt med i slutändan här. Men det är inte helt självklart ur storpolitisk synvinkel att det här är lämpligt. För att i och med att man har startat kriget så har man egentligen nu inga allierade. Och mot sig så ställs man ju faktiskt, det är ju inte så att Egypten inte är rustat. Man har 160 000 trupper, sen har man en hel del trupper faktiskt som har varit med och slagits ner i Jemen här. Och där har man diskuterat lite huruvida egentligen de här trupperna var reorganiserade och egentligen klara av nu ett nytt krig mot en motståndare av en helt annan kvalitet. Och det är en sån där liten faktor här nu då. Men man räknar ungefär med att 100 000 av de här finns i Sinai. Så att Egypten var ju inte ett självklart lätt motståndare. Även om det skulle visa sig att Egypten ju besegrar i den egyptiska armén ganska snabbt. Där.
Man kanske inte kan underskatta dem.
Nej, och framförallt då, just längs med den här kustvägen, om man uttrycker sig så. Israel kör faktiskt fast innan man når ett genombrott. Och egyptierna faktiskt går åt ett par israeliska pansardivisioner oerhört hårt. Men sen når man ett genombrott, och som helhet så kan man ju säga då att den israeliska segern över Egypten ändå inte om det var en walk in the park, så var det ändå att betrakta som en ganska komfortabel seger, trots då en hel del förluster självklart. Men det tycker jag är intressant ändå att konstatera det här. Att det var inte helt självklart.
Mm. I samband med det här kan vi säga att det område som konflikten delvis startade med, det är Sharm el-Sheikh, tas ju den 7 juni.
Precis.
Och det är ju liksom ett ganska bra exempel på det här också, att när israelerna väl är där förbereder man ju en luftlandsättning och väldigt gott om resurser för att ta den här platsen. Men när man signalspanar så ser man ju att de egyptiska styrkorna i princip redan evakuerats, så man tar den egentligen utan något motstånd. Och det gjorde man ju tidigare också under, jag tror det var Suezkrisen, att de egyptiska styrkorna försöker sig på en taktisk reträtt genom Sinai också, men det misslyckas ju under den här konflikten.
Mm. Och man kan väl säga att när man har tagit då en plats med Al-Arish, det kan man leta upp på kartan, den ligger ju en bit västerut in på Sinaiöarna just med kusten. Där kommer så att säga det här genombrottet, och efter det sen så når ju så att säga Israel sina krigsmål, nämligen att ta hela Sinai. Vi ska ju komma ihåg då här att den egyptiska armén plågas ju av att man inte har något, man har egentligen inget luftunderstöd. Och det är, vänder man på det så har ju Israel ett luftherravälde här, vilket ju är en väldig fördel. Sen vänder man sig då mot Jordanien och Västbanken. Och intressant här då för en militärhistoriker är att den jordanska armén ju faktiskt, i skillnad från de andra två, Syrien och Egypten, har amerikansk och brittisk utrustning i sin armé. Brittiska krigsmateriel, amerikansk krigsmateriel. Litet flygvapen, men brittiska flygvapen, flygplan. Och det tycker jag är intressant att konstatera här. Den jordanska armén är ganska professionell. Den är mindre, men den är professionell, men hinner ändå inte med. Och man kommer så småningom då att ta Jerusalem och den här gamla staden. Och det där håller man och suger på väldigt länge från israelisk synvinkel. För vilken blir reaktionen när man går in i gamla staden? Som ju inte bara är arabisk och judisk, utan som ju också är en kristen helig plats i Jerusalem. Men det gör man så småningom, och det finns ju de här klassiska bilderna då när man har intagit då Jerusalem. Och sen anfaller man och tar Västbanken också, och det beror ju på att Jordanien ju också agerar offensivt. Så att man får då liksom kan vi säga då, en moralisk rätt att anfalla och ta även Västbanken.
Men är det inte så att Jordanien egentligen, de jordanska styrkorna, ligger under egyptiskt befäl?
Jo, att det finns en sån problematik här. Och det här har ju diskuterats väldigt mycket egentligen, var kung Hussein egentligen stod, den jordanske kungen. Var han även han motvilligt inställd till det här kriget? Så att, och det här är väldigt komplicerat att reda ut egentligen. Sen så inser man, nu börjar det nämligen bli så att FN och världssamfundet ju agerar, eller hur Peter, här, och Egypten och Jordanien är ju inställda nu på ett eldupphör. Och även Syrien är inställd på ett eldupphör. Och här finns ett väldigt intressant mellanspel. Det är ju nämligen så att amerikanerna har signalspaningsfartyg ute i Medelhavet. Och israelerna börjar nu fundera på att nu har vi lyckas ta Sinaiöarna, vi har lyckats ta Västbanken. Har vi möjlighet att ta Golanhöjderna? Och det här hägrande målet fattar man då beslut om så småningom att ta. Här finns det diskussion i forskningen att vem är det som driver fram de här tagandet av gamla staden i Jerusalem, Västbanken, Golanhöjden? Är det militärerna som agerar på eget initiativ? Hur stort inflytande hade så att säga de civilpolitiska instanserna i Israel? Och det här är ju en jätteintressant fråga, för det är vi ju ofta inne på i militärhistoriepodden, det här där militären och det civila här. I slutändan i alla fall, så utan att liksom analysera det där för mycket, så fattar man beslut från Israels sida att ta Golanhöjderna. Men man anfaller den 8 juni det här signalspaningsfartyget ute i Medelhavet, det amerikanska.
Men var inte det bara ett misstag? Alltså,
ja, USS inte Liberty. Och du säger ju precis just det som ju blir den officiella tolkningen, även från amerikanernas
sida. Men du menar att det fanns ett motiv där för att man skulle störa
det amerikanska signalspaningen? Ja, att man inte vill att någon ska få veta att man förbereder anfallet på Golanhöjderna. Det är en tolkning. Väldigt, väldigt spännande. Och jag tror vi lämnar frågan därhän. Men en intressant fråga. Den understryker väl ändå detta att man i slutet av kriget här, vi är ju inte intresserade av att diskutera det moraliska, om det var rätt eller fel och så vidare. Men man ser till att man har möjlighet att ta Golanhöjden. Striderna på Golanhöjderna blir ändå av en helt annan natur, skulle jag nog vilja säga.
Precis, det är nästan som två helt tuffare. Olika.
Ja.
Ja, precis, det blir en helt annan typ av strid.
Ja, där möter man ju liksom en motståndare som ändå till stor del är förberedd. Att inte syrierna klarar att försvara Golanhöjderna, det brukar ju de som har skrivit om det här menar, att det beror ju på att man har dålig ledning på den syriska sidan egentligen. Man borde rimligtvis ha kunnat hålla Golanhöjderna. Men återigen visar sig den israeliska armén vara den här uppgiften mogen och rensar Golanhöjderna. Och man är faktiskt i ett läge där man är i stort sett beredd att gå mot Damaskus. Men där fattar man beslut att acceptera då eldupphör, det som ju FN, amerikanerna och alla egentligen ropar om. Sovjet mullrar ju också här i bakgrunden. Det finns ju förtäckta hot här. Och så småningom då så har ju redan de här arabstaterna, de har ju redan accepterat eldupphör och sen accepterar Israel det också.
Är det den 10 juni som det skrivs på ett...
Ja, då avslutas kriget. Eldupphör.
Ja. Får jag lägga till här då, Martin? Att, ja, absolut. Det här som jag tycker är lite lustigt. Här säger man ju att då kriget är slut, men i praktiken så pågår det ju ett ställningskrig i 3 år till. I alla fall, nu vet jag, inte, jag har inte koll på hur det ser ut i Golanhöjderna och på Västbanken. Men i Sinai-området och längs med Suezkanalen så pågår det ju strider. Egentligen regelrätta strider i 3 års tid. Där. I början så försöker FN också se till att medla lite och få båda parter att lugna sig. Men i praktiken är det ju liksom regelrätta aktioner mot varandra på olika sätt. Så kriget har ju inte slut på 6 dagar. På en,
nej, och saken är ju den att vapenstillståndet skrivs ju under faktiskt dagen efter den 11 dessutom. Så att, om vi ska liksom vara peter med datum här. Men jag tycker att det är viktigt det du säger nu, att i den syn på kriget som jag ändå liksom ansluter mig till, så den är ju den du ju faktiskt argumenterar för inledningen här av vårt poddavsnitt idag. Sen är ju att det här kriget, det är så att säga, det är ju längre tidsperspektiv än 6 dagar. Det är väl tveksamt att säga att det här kriget nu nödvändigtvis avslutas då den 10 juni, utan det fortsätter ju då.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Sen är det ju det här med förlusterna, Peter. Vi måste ju alltid resonera lite kring dem, eller hur?
Ja.
Och det där är ju svåra saker. Materiellt så förlorar ju arabstaterna oerhört mycket. Vi har varit inne på flygvapnet, men det är ju tusentals artilleripjäser och stridsvagnar och så vidare som ju kommer som israelerna också kommer över som krigsbyte, men som ju också förstörs under kriget. Och man kan väl säga så här då att jag tar bara Jordanien mister 179 stridsvagnar. Det är exempel en sån där siffra här som liksom figurerar. Och frågan är ju lite, tycker jag, i det här sammanhanget då, vad är det egentligen som är intressant med de här siffrorna? Jo, det mest intressanta är väl det att Sovjet ju ganska snabbt ersätter ju förlusterna när det är för arabstaterna.
Ja, det är precis. Det kanske ligger utanför ramen för det här.
Men jag alltså, tycker det är spännande.
Sovjetiskt agerande under den här tiden efteråt är ju väldigt intressant hela vägen fram till Yom Kippur-kriget egentligen, eller oktoberkriget. Hur de ganska snabbt ser till att fylla på lagren här. Framförallt på den egyptiska och på syriska sidan. Och de kör ju dit med civila aeroflott. Eller det är ju inte civila plan egentligen, men de målas om till aeroflottfärger. Och sen så har man delar då av MiG-21 som man stoppar in i flygplanen och så lastar man av dem i Kairo och så bygger ihop dem igen. Så det går ju extremt snabbt för dem att bygga upp den här någorlunda någon existerande luftstyrka i alla fall.
Men militärt är ju en total katastrof. Med Egypten, det finns beräkningar som ger vid handen då att det är bara 15% av liksom Egyptens krigsmateriel kvarstår efter kriget.
Ja.
Och jag skrattar nästan lite, för det är ju absurt. När det gäller mänskliga då offer här, så räknar man med att egyptierna förlorar mellan 10 och 15 000 man. Och man kan väl också, och sen fanns det då ytterligare då soldater som var saknade. Man räknar med att Jordanien förlorar ungefär 700 stupade. Och Israel förlorar, där finns lite olika siffror, men de ligger ungefär 1679 officiellt, men en del menar att det är ändå upp till 800. Ska man räkna om det här på den amerikanska befolkningen? Vad tror du man hamnar på då, Peter?
Jag vill, alltså, per capita.
Nej, men det ska vara 80 000 stupade för USA. Det är mer än vad man förlorar i Vietnamkriget till exempel. Så att man ska komma ihåg att 800 stupade på en så liten befolkning som Israel har, så är det procentuellt ganska mycket. Men det summa summarum,
som Finland under vinterkriget.
Ja,
också.
Precis. Och så där. Men summa summarum här. Så Israel besegrar tre grannstater i grunden militärt. I ett krig så där de militära tunga operationerna, om jag säger så, sträcker sig över 6 dagar. Och det är ändå, tycker jag, ut militärt synvinkel ganska fascinerande. Därför att det här är ju ett skolexempel egentligen på en sån där faktor i det militära som ju brukar ges väldigt stor betydelse, och det är ju överraskningsmomentet. Och det finns ju här, eller hur? Verkligen, med den här inledande flyganfallet.
Absolut, man har ju israeliska förluster också, men om man jämför liksom, 286 egyptiska flygplan mot 19 israeliska.
Ja, på den insatsen.
Kan ju tänka vilka proportioner.
Ja, det är ju...
Och vad det gäller påfyllnaden också, kan jag lägga till där att medan då Sovjet fyller på den egyptiska flygvapnet igen, men på den israeliska sidan så får man inte längre tillgång till franska flygplan, så efter den här perioden så kommer man också byta till amerikanska. USA är villiga att ge Phantoms till exempel till Israel, som sen kommer att användas under Yom Kippur-kriget.
Och det ska vi väl upprepa, Israel utökar ju sitt territorium. Och det talar ju om i yta, så pratar vi om 3-4 gånger det man har ursprungligen. Och att man ju framförallt, som vi ju redan har talat om här, att man lägger sig till de strategiskt viktiga områden, nämligen Golanhöjderna och en buffertzon i Sinai, som man har svårt sen att egentligen retirera ifrån, därför att man menar att titta vad som hände. Vi kan inte ha egyptierna in på livet. Därför att det går inte. Västbanken tycker jag, där tycker jag att vi nog kanske så avslutningsvis skulle ändå kunna ha den här frågan om Jerusalem spela in, tycker jag, en sak som ju är en, får man säga så, trist sak när det gäller konflikten i Mellanöstern. Nämligen att den palestinska befolkningen på Västbank och Gaza kommer ju att sitta mellan. Högst aktuellt. Och bland annat då Yasser Arafat faktiskt simmar över Jordanfloden då, tillsammans med miljontals människor som flyr från de här områdena. Och det här bäddar ju naturligtvis för fortsatta konflikter, nämligen den här israeliska. Och nu är ju frågan då vad man kallar det här för. Är det en ockupation av Västbanken och Gaza, eller vad är det för någonting? Och det är så att säga resultatet av 6-dagarskriget. Det vetter ju verkligen in i framtiden, och ofta hör man ju nämligen det där, vi vill tillbaka till 1967 års gränser, och det betyder ju helt enkelt gränserna före 6-dagarskriget. Och det finns ju med
även
i debatten fortfarande
israelernas
idag.
invasion här av Gaza-remsan är också lite tveksam. Det var egentligen inte med i planen från början. När den här försvarsministern Dayan påstår att han inte vill göra det. Men så beslutar man ändå att gå den vägen. Jag kommer ihåg den här svenska styrkan, det glömde jag nämna. Men den här svenska styrkan som fanns med under FN-flagg. De lämnade ju faktiskt Gaza bara 15 minuter innan israeliskt bombflyg slog till mot tågstationen som de åkte ifrån. Så de fick ju se de här attackerna på tåget på vägen därifrån, på väg ner till Port Said. Det är väldigt dramatik. Så, men även där det fanns ju problem just med palestinska befolkningen, att man på israelisk sida inte visste vad man skulle göra med dem riktigt. Så det, ja, och det är precis. Så det är ju den konflikten lever vi fortfarande i där nere. Mm. Så är det. Okej, men ska vi dra ett streck där,
jag
Martin?
Tror det. Vi utlovar fler avsnitt om Mellanösternkonflikten. Vi har varit och sett en film. Napoleon. Så där ska vi köra en analys på, kära lyssnare.
Okej, jag är fan tveksam, Martin. Jag säger
så här, vi får se. Blir det ris eller ros? Okay. Kan det bli en sågning? Jag är lite osäker. Men på återhörande, kära lyssnare.
Tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.